Situationen är fullkomligt outhärdlig. Fürst Metternich slog näven i skrivbordet så att det förgyllda bläckhornet och skrivattiraljerna hoppade högt. Du visste ju om att tsaren skulle bli svår, sa hans hustru lugnt. För all del, svarade han, men inte så till den grad besvärlig. Mannen kan inte vara riktigt klok. Han är... Fursten avbröt sig och sökte efter ord. Inte som sin far väl? Undrade förstinnan. Nej, för guds skull. Så illa ställt är det inte. Om jag ändå hade kunnat hitta de rätta orden för att beskriva vad det är för fel på tsaren. Ibland är det som om han vore två vitt skilda personer. Men inte nog med det, fortsatte fursten upprört. Alexander saboterar hela kongressen genom sin personliga inblandning. Som du vet var det ju överenskommet att monarkerna skulle ägna sig åt nöjen och arbetet skulle skötas av ambassadörerna. Men tsaren bryter mot alla regler och envisas med att personligen förhandla med mig och Castlereagh. Greven Nesselrode, den stackaren, vet knappt vad som händer från den ena dagen till den andra. Jag förstår att det måste vara irriterande, sa förstinnan. Irriterande, utbrast han. Det är outhärdligt, ohållbart. Någonting måste göras. Men vad? Om vi inte ingriper blir kongressen fiasko. Redan nu skrattar folk bakom ryggen på mig och den senaste vitsen är kongressen trår sin dans men kommer ingenstans. Mina fiender spår skadeglatt att det här kommer att bli mitt livs misslyckande. Och de kommer att få rätt, Eleanor, om jag inte på något mirakulöst sätt kan hindra tsaren från att ödelägga förhandlingarna. Han tystnade och slog ut med händerna i en trött och uppgiven gest. Det måste under till, upprepade han. Trolla fram ett mirakel, Eleanor. Det fanns något vädjande i hans mörka stämma som hon aldrig hade kunnat motstå. Om jag bara kunde hjälpa dig, suckade hon. Han gick fram till henne och la handen på hennes axel. Det är det du gör, vännen min, sa han. Du är min största hjälp. De enkla men kärleksfulla orden lockade fram tårar i hennes ögon. Men hon vände bort huvudet för att han inte skulle se dem. Tack, viskade hon. I nästa ögonblick var hans tankar på annat håll igen och det dröjde en stund innan han upptäckte betjänten som ödmjukt väntade vid dörren. Ja, vad är det? Ers excellens, en dam önskar tala med er i en rum. En dam? Vem då? Hon vill inte uppge sitt namn, men bad om audiens. Jag kan inte ta emot folk som inte har någon avtalad tid, sa fursten irriterat. Naturligtvis inte, ers excellens, men den unga damen hävdar att ni vill träffa henne. Säg åt henne att hon får visa sitt rekommendationsbrev i vanlig ordning. Jag är upptagen för tillfället. Betjänten lämnade rummet med en bugning och fursten fortsatte att vanka av och an över golvet. Jag kan inte gå med på att Polen hamnar under rysk överhöghet, muttrade han bekymrat för sig själv. I så fall får tsaren större inflytande över Europa än till och med Napoleon hade. Men Alexander är fast besluten att driva sin vilja igenom. Och Fredrik Wilhelm tycks vara böjd att ge efter för hans krav. Om inte annat så för att trotsa mig och engelsmännen. Jag tror att jag måste... Han tystnade då betjänten dök upp i dörren igen. Den unga damen bad mig överlämna detta till ers excellens. Betjänten höll fram en liten guldbricka med ett halssmycke i turkoser och diamanter. Det var ett vackert smycke, men inte särskilt värdefullt. Fursten stod tyst en lång stund och bara stirrade på det. Han mindes en vit kropp i flödande månsken, värmen från två mjuka läppar. Hennes bröst hade darrat under hans händer och han hade känt hennes bultande hjärta mot sitt. Långsamt sträckte han ut handen och tog halssmycket. Visa in henne, sa han. Furstinnan reste sig och sa i lätt ton. Då går jag väl upp och vila mig före balen ikväll.